alla vänner och varmt välkommen till Vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 14 februari. Och tack för alla hjärtans daghälsningar. Och jag har också fått swish här på morgonen, så tack så mycket för att ni stöttar den här kanalen. Det är fantastiskt. Ja hörni, optiken är glasklar och nu talas det igen om det här med arbetstidsförkortning. Och det är väl så att man kan inte ha alla de här hittepåjobben helt enkelt. Det finns inte jobb så det räcker. Och det finns absolut inte jobb så att alla ska kunna jobba 8 timmar. Vi har ett digitaliserat samhälle. Många av de monotona, tunga jobben har tagits över. Och behöver verkligen alla sitta och mejla till varandra? Snälla, sluta mejla. Vi kan liksom inte betala folk som mejlar varandra fram och tillbaka. Det är helt omöjligt. Nej, det funkar mindre bra. Hoppas ni mår bra allihopa. Jag gjorde ett test igår på engelska och då märkte jag att jag var alldeles för långt ifrån mikrofonen. Så det ska jag lova att inte vara idag. Nu ska vi se. Om ni hör mig bra. Jag kram till alla er. Och ja, det är mycket vi måste ta itu med som befolkning. Vi har blivit vingklippta. Vi har blivit, ja, jag vet inte hur det är ställt alltså. Men vi måste jobba med oss själva. Det börjar där. Och inte ta oss själva på fullt så stort allvar kanske. Jag vet inte. Men det känns som att humorn är en bristvara. Vi kan inte ens skoja om saker och ting. Och jag ska skoja om saker och ting idag. Och jag ska skoja om det här med arbetstidsförkortning. Och hitta på jobben helt enkelt. Och jag har en liten ny setup idag. Som jag hoppas ska fungera bra. Då ska vi se. Men nu pratar jag i alla fall Annika Strandhäll och Moderaterna här om det här med arbetstidsförkortning. Och ja, vad ska jag säga? Det är helt enkelt så att det finns inte jobb för alla. Och Moderaterna vill hävda att det gör det. Och att, men det är ändå intressant hur det här, man har ju gjort sådana här reformer tidigare. Och det måste man göra igen. Och det gjorde man alltså på 70-talet. Det är långt före digitaliseringen. Då gjorde man en reform. Och nu då så, ja. Ska kolla här hur mycket vi egentligen kommer behöva arbeta. För vi har fått lite hintar från USA när det gäller den frågan.
Hållen lön är på tapeten igen. Något som Socialdemokraterna öppnar för men som Moderaterna inte tycker låter lika bra.
Vi säger varmt välkommen hit till Annika Strandhäll, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Oliver Rosengren, riksdagsledamot för Moderaterna. Välkomna.
God morgon.
God morgon. God morgon. God morgon.
Ja, frågan har ju varit aktuell inom Socialdemokraterna tidigare. Hur kommer det sig att den seglar upp igen nu?
Vi har ju ett pågående arbete i socialdemokratin just nu med ett antal arbetsgrupper som tar fram en ny politik. Och jag leder då den arbetsgrupp som tittar på ett hållbart arbetsliv. Och då blir det väldigt naturligt att man också tittar på
nu hör ni med va? Ja, jag vet inte riktigt vad som händer där. Men i alla fall, det här med arbetstidsförkortning är uppe på tapeten igen. Och ja, som sagt, digitaliseringen har tagit över och så mycket som man behövde jobba på 70-talet behöver man absolut inte jobba idag. Vi sitter bara och mejlar till varandra. Och om vi lyssnar här på Joe Bidens pressekreterare så berättar hon att Joe Biden, han gör mer på en enda timme än vad vanligt folk gör på en hel dag. Innebär det här då att vi egentligen bara behöver jobba en timme om vi ska följa exemplet som? Jag tror det. Det verkar inte bättre än så.
Thanks, Karine. A new ABC News Ipsos poll shows that 86% of Americans think Biden is too old to serve another term. That is a higher percentage than what we found in a previous poll in September. So clearly polling shows this is a persistent issue. What is the White House strategy to try and change that perception?
So look, we're going to continue to lead on leadership, right? We're going to continue to focus on what this president has been able to get done, what the president has been able to get done on behalf of the American people. And look, I'll quote a little bit of what the First Lady said, I think incredibly well, just a couple days ago. President Biden does more in 1 hour than most people do in a day. His age with experience and expertise is an incredible asset, and he proves it every day. And that's what we believe. We believe that his age and his experience, because he was a senator, because he was obviously a vice president, because he has these long, long decades of relationships with leaders, obviously across the globe, and what he's been able to do, that's what we're going to lean into. That's what we're going to speak to.
Mm. Ja, men det är lite så, va? Det är så vi måste tänka. Jag tycker vi ska jobba en timme helt enkelt. Det är ungefär där jag tror att... Det är där gränsen går helt enkelt. Och... Vi jobbar en timme. Och sen har vi det här med medborgarlön. Ja, men om det inte finns bidrag att söka och det inte finns jobb att söka, hur är det tänkt att man ska leva då? Då får man sno saker. Eller vad ska man göra? Sätta sig och tigga. Och så ska någon annan som är helt dränerad, så helt slut, fattig, betala. Eller hur ska vi leva? Hur ska vi göra upp samhället då? Nu. Om inte alla kan jobba och det inte finns bidrag, hur ska vi försörja oss då? Har ni några bra förslag? Och sen hör jag såna här lite så här orealistiska tankar. Och det är så att jag svarar ibland i tråden, och det är absolut inte för att vara dryg, utan jag svarar bara att jag håller inte på med, jag spekulerar aldrig i ogenomförda, alltså ogenomförbara idéer. Jag brainstormar inte, jag funkar inte så, jag är inte den typen. Du kan inte sitta med mig och brainstorma om någonting som absolut inte har någon verklighetsförankring överhuvudtaget. Jag kommer inte gå in i de diskussionerna. Jag har aldrig gjort det. Jag är alldeles för, ni som gillar sån här, jag är alldeles för grön. Grön och blå. Jag är liksom analytiskt strukturerad och ner på jorden. Jag är inte den fluffiga som sitter och funderar. Och nej, det är inte jag. Och det kommer såna här idéer ibland som är out of the blue, enligt mig helt ogenomförbara. Och det kan väl vara kul, kanske. Det är bara det att inte med mig. Jag är liksom inte rolig på det viset. Jag är inte den typen. Jag lägger inte energi på det. Däremot så kan jag verkligen hands-on hjälpa till att genomföra en idé eller ja, hitta på ett bolag, en idé och så vidare. Det kan jag absolut göra. Men inte sitta och bara fluffa. Det är inte min grej riktigt. Men nu är det i alla fall så här att i Kina skriver svensk media nu om att Xi Jinpings metoder kan lamslå Kina. Korruption, finns det något värre? möjligen att frukta konsekvenserna av korruption. Så mycket att du ödelägger en hel nation. Något som nu håller på att hända i Kina. Menar man då att hela landet var uppbyggt på korruption? Och nu när man då rensar ur korruptionen. Vi vet ju att Xi Jinping, han har ju då rensat ut flera hundratusen generaler och tjänstemän. Både från deras parti, deras militär, deras riksdag och så vidare. Bland det första han gjorde, Xi Jinping, det var ju faktiskt att sätta sig som högsta hönset över People's Liberation Army, PLA. Och sen har det bara börjat och han rensar. Så jag tänkte vi ska läsa lite här vad man skriver från svenskt media då. Xi Jinpings antikorruptionskampanj som på senare tid skakat om Kinas elit. Och det på alla fronter. Utöver finans- och bankväsendet är även tjänstemän som hanterar försvar och kärnvapen under hård press. Några av dem har också gått upp i rök, bokstavligt talat. I takt med att Kinas börser sjunkit till historiskt låga nivåer väntar landets Xi Jinping nu även att ta ett grepp på aktiemarknaden. Och vi vet ju att han har förbjudit blankning, det kanske kommer här, och fastighetsbranschen. Eftersom kampanjen kommit att bli en central del av Xi Jinpings styre så är det också så att det väntas fortsätta. De som av en eller annan anledning hävdar att något annat rensas bort av bara farten. Ja, så kan det vara. Det tror jag inte på. Men jag tror att det här är beräknat med kvantatorer. Jag tror att det finns bevis för allting. Och vi kommer till den svenska korruptionen. Och det är ju väldigt många av oss, inklusive jag själv, som tidigare har trott att nej, men vi har ju ingen korruption. Vi är en humanitär stormakt. Och det är allas hjärtans dag och nu ska vi bara vara glada och prata om roliga saker allihopa. Vi ska verkligen vara positiva och fluffiga. Och då pratar man inte om korruption eller pedofili eller brott mot mänskligheten eller något sånt. Utan man bara fluffar. Man bara ser allting från den ljusa sidan. Och låtsas som att den mörka sidan inte finns, helt enkelt. Och det är inte heller jag. Kommer aldrig vara jag. Men jag har blivit attackerad av väldigt många sådana fluffiga människor. Och jag tycker att det är vackert att de finns. För de påminner oss om det goda. Det är bara det, det att liksom, det försvinner ju inte för att vi inte pratar om det. Och det är lite så vi har gjort hela tiden. Och det är också anledningen kanske till att vi har hamnat där vi hamnat. Om vi bara ska bli underhållna och ha roligt precis hela tiden. Ja, då kan vi ju inte prata om problemet. Så om vi inte kan enas kring att det finns något problem, då kan vi inte ta tag i problemet heller. Men det vet ni ju. Och det är väl så som vi tänker. Det är därför vi belyser de här sakerna. Och så skriver de här, påminner, nu läser jag vidare i artikeln här då. Påminner om Mao. En titt i backspegeln visar att Deng Xiaoping och Jiang Zemin förespråkade att ekonomisk framgång skulle minska incitamenten till korruption. Medan Mao Zedong på sin tid förordade lojalitet och kärlek till partiet. Ett förhållningssätt som egentligen inte skiljer sig allt för mycket åt. Ett av dem är att korruptionskampanjerna utgår från det egna partiet men samtidigt kretsar kring påstådda brott mot de egna reglerna. Vi kan väl säga så här, ja, i en tid då är det förknippat med liv och död att sticka ut för både risktagande och entreprenörskap får både risktagande och entreprenörskap stryka på foten. Därmed också innovation och ekonomisk tillväxt. Rädslan för att förknippas med korruption har av förklarliga skäl även resulterat i en ovilja att sjunga ut ordentligt, vilket på lång sikt kan påverka regeringens förmåga att fatta välgrundade och informerade beslut. Sist men inte minst tycks förtroendet för åtgärderna mot korruptionen vara mycket lågt. Om än utan att någon riktigt våga säga det högt. Så vad är det dagens PS försöker säga här då? Är det alltså dåligt av Xi Jinping att rensa ur korruption? För hela Kina bygger på korruption och det ändrar hela grundvalarna i Kinas samhälle. Så att det är bättre att ha ett Kina som är korrupt. Det tror ju inte jag. Utan Kina nu är ju en del av BRICS. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och nu har vi ju 5 länder till som har gått med i den här alliansen. Så vi får väl se vad de kommer byta namn till. Men Kina är alltså med här. Och de har under lång tid varit med i det här samarbetet med Ryssland. Och att utveckla det här nya finansiella kvantbaserade systemet då. Och Kina har ju en väldigt lång gräns. Vad var det Putin sa? Var det 1000 mil eller någonting sånt? Jag vet inte. Men den var lång i alla fall. Så de hade en lång gräns till Kina från Ryssland då. Och jag har inte varit så mycket borta i de trakterna. Men det är ganska lustigt hur ryssar och kineser, ja, att folk kan se så olika ut ändå. Liksom som helt olika folk. Och det här med rasbiologi. Alltså jag tror inte på att det finns raser. Men Sverige har ju varit väldigt aktiva med rasbiologin. Vi var ju först med det. Och nu är det så att vi har... döpte jag dem? Det är ju det här vad man döper filerna till. Då ska vi se. Här är ju rätt intressant alltså. Jag ska bara söka här. För att nu är det så här att nu måste Sverige, Finland då till exempel, vill ha tillbaka sina skallar. Det här är alltså skallar som man har tagit då. Karolinska döpte jag det till. Så, det här är då Karolinska institutet som är i blåsväder igen. Det här är ju inte första gången nu, utan nu är det ju både med de här olika. Så nu vill Finland ha tillbaka sina. Ja, jag skulle säga det. Det var ju proverna då som frös ihjäl, säga. Men de förlorade en massa prover där på Karolinska. Och nu har man alltså fått lämna. Man har då både skallar från aboriginer från Australien. Och man har också kranier då från Finland. Och de måste man lämna tillbaka nu. Och man har alltså haft de här kvarlevorna. Sen 1873 har Karolinska haft de här. De har liksom hängt här i krokarna och hållit på med det här med rasbiologin. En liten stund kan man säga. Och ja, vi ska lyssna på 2 korta klipp här om hur man egentligen måste lämna tillbaka det här nu. Och hur man har hamnat i blåsväder på grund av det här och... vi hjälper till genom att uppmärksamma det. För nu är det, den här tiden är slut. Karolinska och Sveriges rasbiologi. Det är ett avslutat kapitel.
En sverigefinsk aktivistgrupp kräver nu att Karolinska institutet återlämnar de kranier som grävdes upp ur gravar i Finland på 1800-talet. Skallarna är en del av arvet efter rasforskarna Anders och Gustav Retzius.
Det handlar om sammanlagt 82 stycken kranier som Karolinska institutet fortfarande har i sina samlingar. Drygt hälften av den grävdes upp från gravar, till exempel från den gamla kyrkogården i Pälkäne i Tavastland. De finländska kranierna ansågs på 1800-talet som intressanta, då finnarna enligt dårådande rashypoteser såg som en utomeuropeisk ras. Enligt aktivistgruppen har denna forskning som då gjordes haft långtgående effekter på hur sverigefinnarna har uppfattats i Sverige. Så här säger Andreas Ali Jonasson, en av initiativtagarna.
Den här forskningen menar ju vi att det har fört med sig en hel del negativa effekter på till exempel Sverigefinnarnas status, språkets status i Sverige och många av de oförrätter som har skett i historien kan man spåra till den rasforskningen som var. Så därför menar vi att det är intresse för hela den sverigefinska gruppen att man lämnar tillbaka de här skallarna.
Bland de som skrivit under det kravbrev som överlämnas till Karolinska institutet idag finns också personer som bor på de orter där kranierna kommer ifrån. På Karolinska institutet välkomnar man aktivisternas initiativ, men det finns också vissa formella hinder för att återlämna kranierna, förklarar Maria Josefsson, handläggare på Karolinska institutet.
Vi är glada över att den här frågan reses just eftersom frågan om hur man ska hantera krav på återlämning när de här kraven kommer från, som i det här fallet då, en grupp privatpersoner. Där finns det överhuvudtaget ingen praxis kring hur man ska hantera sådana saker. I dagsläget skulle jag säga att det som skulle krävas är ju att en fråga kom formellt från finska myndigheter och regeringsföreträdare.
Krister Flytström
och Kaisa Vuonokari, SISU Radio.
Det där var ju ganska intressant, alltså att nej, det går inte att lämna ut det här, för det är inte en stat som ber om den. Men Karolinska är ju, det är ju privat ägt. Det får bara lämna ut det. Ska de bestämma det då? Men nu kommer det i alla fall, det här måste de lämna ut. Så nu ska de lämna ut till Australien i alla fall.
Vid en överlämningsceremoni i Stockholm den 23 augusti kommer Karolinska institutet att återlämna kvarlevorna av 7 australiensiska ursprungsinvånare till Australiens regering. Kvarlevorna av de 7 individerna har ingått i Karolinska institutets anatomiska samlingar. Och de kom till samlingarna från mitten till slutet av 1800-talet och fördes i Sverige av en sjökapten, en läkare och en upptäcktsresande zoolog. Nu återlämnar Karolinska institutet kvarlevorna till Australien. Australiensiska regeringens repatrieringsprogram stödjer ett villkorslöst återbördande av kvarlevor från aboriginer och torresundöbor från utländska samlingar och privata innehavare, vilket bidrar till försoning enligt ett pressmeddelande från Karolinska institutet. David Rydenfalk för Sameradion och SVT Sápmi.
Tycker ni fortfarande att jag hörs lite dåligt eller? Vissa tycker det låter jättebra och vissa tycker att det låter dåligt. Jag måste prata rätt in i micken, det har jag förstått. Jag höjer lite här. Ni får säga om det blir bättre eller sämre. Men det här är ju, hörni, väldigt intressant. Det här med den här rasbiologin. Eller väldigt intressant. Men det här är ju det som vi måste komma ifrån. Och den här forskningen har ju bedrivits i Sverige under väldigt, väldigt lång tid. Och nu när vi har Pride-veckan, det är väl fortfarande, och RFSL och RFSU och Planned Parenthood och så vidare. Så är det ju så att det här bygger ju på rasbiologi. Det bygger på en arisk ras, det bygger på en överstående ras och att det andra... Som Planned Parenthood, hon, Margaret Sanger, hon var ju nazist. Och det var ju Ford och Wallenberg och alla de här. Svante Arrhenius inte minst, som är Gretas, vad blir det, gammelmorfar eller farfar? Farfar tror jag. Eller gammel, ja, någonting. Och Agnes Wold såklart. Och ja, men det här är verkligen någonting som vi, det är ingen vacker historia. Och jag laddade upp nu på den andra engelska kanalen, Miss White Hat, svensk slavhandel med engelsk undertext. För att det här är otroligt viktigt att vi kommer ut med den här informationen med att vi hade en slavbörs på ön Bartolomeo och att vi är nazister i grunden, eller nazistiska personer från Sverige har varit med och styrt det här landet och styrt den här utvecklingen. Och apropå korruption i Sverige så kan man säga att vi har korruption i Sverige, helt klart. Och nu har man på Migrationsverket. Jag har verkligen problem med det, men vad jag har döpt det till. Där har man alltså tagit emot muter för arbetstillstånd. Här. Och då har vi alltså en handläggare på Migrationsverket som han har sålt, eller hon, vet inte vem det är, har sålt arbetstillstånd för närmare 500 000. Och då var det någon som skrev till mig att det viktiga är ju vem som har betalt det. Ja, det är viktigt. Men det kan ju vara vilka företag som helst som har utländsk arbetskraft till exempel. Så att de här mutorna, och det kan ju vara till alla de här företagen som nu framkommer att man har sålt. Det är alltså en företagsförmedling som köper och säljer företag. Och då har man alltså från att ha varit fina välskötta bolag som har, ja, man haft en normal verksamhet så att säga, så har man då sålt det här till kriminella som har använt de här företagen för penningtvätt och så vidare. Och det kan ju vara de som köper upp de här typerna av arbetstillstånd. Och nu sa Carl och Conny någonting om att utbetalningsmyndigheten håller på att flytta från Södertälje. Kan det vara så att det är så otroligt korrupt? Vi har ju de här gangsteradvokaterna som allierar sig med de kriminella. Eller de är de kriminella. Vi har banker som samverkar med de kriminella som har kriminella som anställda. Bankerna är ju kriminella i sig. Men ni förstår vad jag menar. De jobbar i de här nätverken. Och sen har vi både advokater, domare, åklagare och så vidare. Och det kan ju vara så att de här har ju hållhakar på dem. Eller så är det pengarna som lockar då. Och så är det. Sen Ryssland nu efterlyser ju Estlands vd. Och det är Kaja Kallas som har då visar sig att hon har förstört monument. Estlands premiärminister Kaja Kallas är nu efterlyst av Ryssland, rapporterar estniska medier. Det är ännu oklart exakt varför premiärministern är efterlyst. Men beskedet kom efter Kaja Kallas bland annat uttryckt stöd för att ta bort ett gammalt sovjetiskt monument från staden Narva som ligger vid gränsen till Ryssland. Det handlar om människor som har utfört fientliga handlingar mot historiska minnen och mot vårt land. Förutom Kallas finns det även andra baltiska politiker. Och en lista med 700 efterlysta efter en granskning av en rysk oberoende mediesajt Mediasona. Kremlin hoppas att det här kommer att tysta mig och andra, men det kommer det inte. Jag kommer fortsätta med starka stöd av Ukraina, säger Kallas. Kallas. Och ja. Det är det här med cancel culture. Och cancel culture, att liksom radera historien, bränna böcker och så. Och som nu, mitt Facebook-konto är borta. Och är det borta, så är det borta. Är det borta, så är det borta. Och ja, det är väldigt, väldigt tråkigt. Och de hade ju inte hållit på så här om det inte var så att det faktiskt fungerade. Efter ett tag så är det borta. Och då är det borta. Lite mer uppåt. Ja, det är... Det är en känslig mick tydligen. Jag har ju massa experter som har erbjudit sig och svajigt ljud. Det vill man inte ha. Det är nog att jag håller på att röra mig. Jag får inte röra mig helt enkelt. Så, men då ser ni ju knappt mig. Ja, ja, ni måste inte se mig. Ni har sett mig, vad ni ska. Nu gör vi ett nytt försök då. Så. Och sen delade Martin ett klipp här på morgonen om Putins pressekreterare. Och ja, som sagt, det här är också cancel culture. För då är det så att det här klippet, det tar de bort efter 3 dagar, tror jag det. Eller om det är 7 dagar. Men efter ett par dagar så tar de bort hela klippet. Och då kan man inte hitta det här igen.
SVT ber Putins pressekreterare Dmitrij Peskov kommentera Trumps uttalande om NATO-ländernas försvarsbudget.
Men Putins pressekreterare i Kreml är inte lika upprörd när han ombeds kommentera Trumps uttalande.
Jag по-прежнему являюсь пресс-секретарем Путина, но не Трампа.
Så
jag по-прежнему являюсь пресс-секретарем Путина. Men inte Trump.
Så bränd alltså. Du, det kan du fråga Trumps pressekreterare om i så fall. Det är... Då ska vi se. Sen är ju någonting väldigt intressant som kommer upp nu. Och det här kommer bli väldigt viktigt. Speciellt när vi pratar om PABS. Det här PABS. Eller ja, de här presidential documents. Alltså de här utkasten till exekutivordrar. Och nu säger man då att Donald Trump har ingen immunitet som president. Nej. Så om han inte har immunitet. Och sen gör han som han alltid gör. Nu har han gett dem en chans. Nu har han gått ut och sagt att häv det här beslutet om att jag inte har immunitet. Och då betyder det så här att han ger en chans till förbättring. Okej, nu har de dömt att Donald Trump inte har någon immunitet. Han går ut och säger: upphäv det där beslutet. Jag ska ha min immunitet. Så kommer de säga nej. Och så tror de att de har vunnit. Och sen kommer elden. Och biter dem i röven. För då är det så här. Att då har man rätt. Från Trumps sida när han är tillbaka. Att utreda varenda president. Då har ingen immunitet helt plötsligt. Och det här är ju lite intressant att i Ukraina, det första som Zelensky hävde var ju sin egen immunitet och alla parlamentariker och de tidigare presidenterna och parlamentarikerna. Han hävde immuniteten för allihopa. Så det är ju väldigt spännande. Och då är ju frågan, om han då visste att han skulle agera så korrupt för att han är så korrupt, varför tar han bort immuniteten då? Det är ju en fråga. Och vilka är det som inte vill ha det och vilka är det som blir rädda för det? Ja, det finns nog lite korruption där också. Och man kan väl säga att om Kina nu blir ändrad i sina grundvalar när man rensar ur korruptionen, då är det nog ingenting kvar av Ukraina, ska jag säga. Och inte Sverige heller. För Sverige så bygger hela samhället på korruption, helt enkelt. Så det här är en väldigt spännande utveckling som kommer nu i USA med Donald Trump. Och de tror att de vinner, men vi vet att det är vi som vinner. Det ska inte finnas någon immunitet. Till exempel vårt kungahus har immunitet. Varför har de det? Det ska de överhuvudtaget inte ha. De ska inte ha någon som helst immunitet. Och det har de använt. De har använt det här riktigt, riktigt för brottslig verksamhet helt enkelt. Så om man då inte förstår igen hur korrupt Sverige är, så kan man säga att här är en lärare då som hade tusentals barnpornografibilder. Och han blev avstängd när det upptäcktes att han hade tusentals bilder med barnporr i sin jobbdator. Alltså folk är korkade i huvudet. Nu beslutar Växjö tingsrätt att han ska slippa fängelse för det här. Eftersom att han inte kommer få något nytt lärarjobb. Men de vet inte det. Utan han kommer troligen inte få något nytt lärarjobb. Nej. Så att. Nej. Då är det bara att gå fri då helt enkelt. För problemet är inte att det är förbjudet att ha porr. Utan barnporrbilder. Utan problemet är att han är lärare. Och det håller jag med om. Men det är, jag vet ju hur svårt det är att bli lärarvikarie. Det har ju visat sig att det är ju både ISIS-anhängare och alla möjliga kriminella som är lärare, lärarvikarier och med sådana bemanningspooler. Så hur vet vi att han inte bara får ett nytt jobb? Det är ju lärarbrist också. Lärarna orkar ju inte, de går ju på knäna. Så det är väl, det här är snart undanstädat och då får han ett nytt jobb. Eller så har han någon ryggdunkare där ute som också är pedofil eller som känner honom eller som också är frimurare eller någonting. Och så vips så har han ryggdunkat sig till ett nytt jobb. Och sen hade vi en intressant sak. Det här var flera dagar sedan, men det har inte blivit att jag har tagit upp det. Men, och det var ju det här med hemligt möte på slottet. Där ska jag se. Victoria, hon blev inkallad av, nu höll jag på att säga han, men det tror jag inte. Ja, det vet jag inte i och för sig, men hon blev inkallad av kungen. Då skriver Cozy Pepper så här: det kom helt oväntat för alla utom de särskilt invigda. Delar av rikets ledning kallades till möte på det kungliga slottet i Stockholm. Och på okänd tid under gårdagen anlände de en efter en. Statsministern, talmannen, försvarsministern, tätt följd av utrikesministern och justitieministern Gunnar Strömmer. Och då också Victoria då. Och det här känns ju lite som en någonting speciellt så att säga. Lite som en kontinuitetsregering kanske. Och sen hittade Frida det här att när man söker då på så här, kronprinsessa Victoria igen, att hon var ju då, hon ledde en stor handelsdelegation för att lyckas övertala, som lyckades övertala Saudiarabiens ledare att köpa Saabs och Ericssons radarövervakningssystem Arai i ett skede när saudierna var på väg att dra sig ur. Värdet bedömdes ursprungligen till 10 miljarder kronor. Får hon någon liten present på det? Liten procent. Procenten Hegge. Så är det ju en bra affär för, eller så är det kanske det apanaget hänger på, att man gör lite såna här saker för Sverige. Nej, inte för Sverige utan för de här intressena. Och det var faktiskt en liten sittning igår med, som Cozy Pepper la ut, med Greider, Göran Greider och någon annan, och då pratar de just om att hur Sverige säljer vapen. Och då menar han på att det var ju bara lite radarsystem och sånt till Saudi. Det var ju absolut ingenting, och att det skulle vara så otroligt dyrt om, se om jag kan hitta det, att det var otroligt dyrt att ta över Saab. Så att, och det hade varit så dåligt om det var, jag måste nästan hitta det klippet. Ni får tålamod med mig här. Jag tyckte det var så bra det Cozy Pepper upp. Och det var ju, och då får vi komma ihåg det att, de här privata företagsintressena, vad är det för pengar man pratar om? Jag menar Saab, Wallenberg, de trycker ju bara nya pengar. Så vad är grejen? Om de bara kan trycka nya pengar, vad är då pengar? Jag har inte lagt upp det här. Jag får söka på Cozy Pepper. Följ gärna Cozy Pepper på. Där. På Twitter. X. Han är jätteduktig. Väldigt aktiv. Och. Nej, men vad är pengar egentligen? Här hittar jag det. Och då skriver jag, Saab är dyrt för vem? Wallenberg, som har en egen bank, SEB, som trycker pengar ur tomma intet, kontrollerar BIS, internet, Ericsson, ABB, Nasdaq och så vidare. Så att, ja, det här var lite intressant.
Företaget, socialister som du.
Ska vara en industri stort, exportera mycket till Saudi Arabien.
Mycket lite. Vi har den demokratiska världens mest rigorösa kontroll vad gäller vapenexport. Vi har sålt några radaranläggningar för länge sedan till Saudi Arabien. De är ganska bra att ha med tanke på situationen bland annat i Röda havet. Så att det finns ingenting.
Och Göran Greifs argument att den ska vara statlig produktion.
Vad värt då? Ett par hundra miljarder. Det blir snuskigt dyrt att köpa in detta företaget. Socialister som du, de kan hävda att det ligger i ett statligt ägande. Det brukar vara dyrt och dåligt och saggigt och sämre produkter. Det som vi har idag med det stora privata breda ansvarstagandet, det har ju visat sig gång på gång vara överlägset. De statliga. Sen ska
svensk vapenindustri är stort, exporterar mycket till Saudi Arabien.
Mycket lite. Vi har den demokratiska världens mest rigorösa kontroll vad gäller vapenexport. Vi har sålt några radaranläggningar för länge sedan till Saudi Arabien. De är ganska bra att ha med tanke på situationen bland annat i Röda havet. Så att det finns ingenting.
Och Göran Greifs argument att den ska vara statlig produktion.
Vad var det värt då? Ett par hundra miljarder. Det blir snuskigt dyrt att köpa in detta företaget. Socialister som du, de kan hävda att det ligger i ett statligt ägande. Det brukar vara dyrt och dåligt och saggigt och sämre produkter. Det som vi har idag med det stora privata breda ansvarstagandet, det har ju visat sig.
Ja, det är helt otroligt. Hör ni med nu? Nu har jag försökt rikta lite här. Jag tror att det blir bättre. Jag har max på ljudet här. Men jag tror att jag pratar lägre också för att jag är så nära micken. Så vill jag inte. Jag vet att ni har sagt det till mig. Att det är bättre att jag pratar högt och har högt. Och så kan ni sänka er tur. Och det här är också lite intressant. Som Cozy Pepper har decodat här. När Trump berättar att han inte tänker hjälpa NATO-länder så nämner han Ocean. Och Ocean, det är ju den här branden, va? I Göteborg. Heter inte den Ocean eller Oceania eller någonting sånt?
An ocean between us, right? Affects them much more. We have a thing called an ocean between us, right? Affects them much more.
We have a... Det var också riktigt bra catch igen där, Cozy Pepper. Och sen har vi då rekordbeslag av narkotika 2023. Och det är ju klart att nu när man då har kontroll på telekominfrastrukturen så är det ju inte så konstigt egentligen. Ser ni, det är det här det händer nu. Ja, precis. De kallar oss extremister. Vad är det vi... Svenska anti-etablissemangsextremister. Är det du och jag? Är vi extremisterna? Oj. Här har vi allihopa. Karl Norberg, Donald Trump, Xi, Putin, Erdogan. Och här har vi Conny Greve också. Och här är väl etablissemanget då som pekar på alla dessa anti-etablissemangsextremister. Ja, jag är helt okej med det. Hur känner ni? Är ni extremister? Ja. Sen har vi ett gammalt klipp som vi har spelat upp. Jag har spelat upp det tidigare. Och det handlar ju om Wallenberg och Saudi och kungahuset och den svenska staten. Och nu säger Cozy Pepper så här: är det dags att lyfta på investorskägget? Det har ju framkommit att att han och Osama bin Laden var CIA asset. Och såklart så lyder de under Wallenberg. Vi kan väl ta det här lite med, jag vet inte om ni har sett det här tidigare, det finns på Nyhetsmorgon, det här var för ett par år sedan. Men nu samlar vi ihop alla de här grejerna i någon form av uppsamlingshit. Och igår spelade jag upp det här klippet med från Sveriges Radio. Där man sa att nej, men det svenska folket har ju inte valt Wallenberg. Nej, det har vi inte gjort. Och de här journalisterna som avslöjade det här, de blev alltså så motarbetade av regeringskansliet. Och de försökte till och med hitta på lögner om dem. Så att det här var en riktig kriminell maffia. Och de blev nog lite chockade själva faktiskt när de upptäckte det här. Hur det kunde vara så här korrupt. Att man absolut inte ville att det här skulle komma fram. Att man mörkade alltihop. Och att man hade gått bakom ryggen och gjort det här i hemlighet. Och det här, nu pratar vi både politiker, vi pratar kungahuset och Wallenberg i en konspiration. Det här är en konspiration. Det här är en konspiration mot det svenska folket. Det är exakt vad det är. Det är precis det det är.
Nu ska det handla om någonting helt annat.
Mm, för över 2 år sedan så avslöjades den så kallade Saudi-affären och nu kommer boken Saudi-vapen som skildrar spelet bakom kulisserna och hur Sverige i hemlighet hjälpte diktaturen Saudi-Arabien med planeringen av en...
Ja, ganska avancerad vapenfabrik får man väl ändå säga. En skandal som kan få fortsatta politiska konsekvenser när det nu avslöjas att Moderaterna ville stoppa bygget av vapenfabriken. Men att man vek sig efter påtryckningar från finansmannen Marcus Wallenberg.
För 2 år sedan så avslöjades det att Sverige i största hemlighet hjälpte diktaturen Saudiarabien med planeringen av en avancerad vapenfabrik. Efter avslöjandet så avgick försvarsminister Sten Tolgfors och han kritiserade senare av konstitutionsutskottet. Nya uppgifter visar att regeringen 2008 faktiskt avbröt samarbetet med landet. Men då reagerade finansmannen och Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg. Han skickade ett brev till regeringen som fick dem att återuppta affären.
Varmt välkomna säger vi till författarna och de journalister som har avslöjat hela den här affären, Daniel Öhman och Bo-Göran Bodin.
Tack, tack.
Kul att ha er här. Bra genomslag med boken. Vilket den är värd, den har ni ju belönats för många gånger. Wallenbergarna inblandade såg vi igår, idag så läser vi om kungafamiljen. Vad är detta?
Det här är väl egentligen en stor mobilisering från hela svenska staten och offentliga Sverige som har ställt sig bakom de här vapenaffärerna i hemlighet och försökt hjälpa de här företagen som i huvudsak kontrolleras av familjen Wallenberg att sälja olika vapensystem till Saudiarabien.
Att Wallenbergarna vet vad de pysslar med, det förstår man om man läser hur brevet formulerades och de samtalen ni haft med. Men vad vet kungafamiljen?
Ja, det får de väl egentligen svara på själva. Vi kan ju konstatera när vi pratat med diplomater som varit med på de här resorna att deras roll har varit betydelsefull för att man ska få tillgång till det här saudiska kungahuset, diktatorerna i Saudiarabien. Och den rollen har svenska kungahuset villigt spelat. Sen vet man inte riktigt hur mycket de har vetat om vad de skulle göra. Så.
Fast ni har forskat i det där, va?
Absolut.
Ja, vad har ni fått reda på då?
Ja, men vi beskriver ju flera av de här resorna. Vi beskriver att kronprinsessan Victoria 2004 var i Saudiarabien. Det var ett krisläge egentligen. De här förhandlingarna hade stannat av och då skickar man dit henne. Då får man tillgång till den högsta politiska nivån, alltså toppen i regimen i Saudiarabien. Och då har man lite möten där och sen så rullar det på fint igen.
Mm. Om ni tar oss tillbaka till 2012 när hela den här historien, när det började.
Mm. Egentligen började året innan på hösten. Mm. Jag fick ett meddelande om att det fanns någon som ville prata med mig och fick en lapp i handen som där började läsa på och såg att ja, men det här är ju något helt otroligt dramatiskt. Sen höll jag, det var väldigt nära att vi aldrig skulle ha suttit här för jag höll på att slarva bort hela storyn. Jag blev sen, jättesen.
Och väldigt sen?
Ja, jag blev så sen. Jag satt på cykeln och hetsade iväg och ramlade vid rödljuset för han inte bromsa, kanade iväg i leran och liksom sprang lite småblod in på pendeltåg, kom nästan en timme sent och trodde att nu är allting kört. Och tur var så satt de här personerna kvar.
En värdig entré.
Ja, liksom. Verkligen. Jag kände att nej, det här det har sumpat allt.
Du smålog när Daniel berättade det här. Ja, men på något sätt så känner man igen beteendet också. Så att, men det gick ju bra den här gången. Mm. Så att...
Och det var starten till något som kom att bli ett av de absolut största avslöjandena vad gäller våra politiker och hur de arbetar i vår tid.
Ja, det vet jag inte, men för oss så är det ju ofta när man gör sådana här avslöjanden, man jobbar jättehårt under lång tid och så tycker man att man kommit med något dramatiskt och så händer ingenting. Mm. Den här gången var det tvärtom. Det blev ju som att vistas i en torktumlare. Det hände saker hela tiden och vi blev ju hela tiden tvungna att parera vad regeringen hittade på, vad de började, för de började verkligen med ett PR-krig gentemot oss.
Ja, men det där skulle jag vilja stanna lite vid. Jag tar den klassiska spottfrågan. Hur kändes det här när ni ville berätta någonting och ni kände det här tuffa motståndet?
Men det var fruktansvärt jobbigt och det var ganska, vad ska man säga, omtumlande också att inse att man från regeringskansliet egentligen inte hade någon ambition att sanningen skulle komma fram, utan att det enda de var intresserade av att den här historien skulle tystas ner, att man skulle dementera sönder. Så det var ju någon slags uppvaknande att märka att det så här går till. Men sen är det ju också en spännande värld att vi försöker samtidigt att infiltrera, eller man ska säga, ta oss in och hitta källor inom de hemligaste delarna av svenska spionorganisationer samtidigt som vi ska hålla på och giddra med det här och hur man från regeringskansliet liksom ljuger och baktalar oss och inte ger oss intervjuer och spelar ut oss mot kollegor och sånt där. Så det var märkligt.
Det är liksom det vi har sett nu i efterhand som anledning till att vi ville skriva den här boken också. Att det här är ju en sån spännande historia och den många gånger tangerar ju det man ser i så här dramaserier på tv. Ni vet, House of Cards och Borgen och sådär. Och vi pratade ju om det här, men alltså det vi har upplevt här och det vi kan återskapa genom alla de här bandinspelningarna, mötesanteckningar, hundratals hemliga dokument som vi har.
Ja, man jämför alltså den svenska regeringen med House of Cards. Alltså det var surrealistiskt för de här journalisterna att förstå det här. Så det här har ju varit en process för oss att vakna upp och förstå och verkligen koppla ihop alla de här pusselbitarna med varandra. Det är ju helt otroligt alltså. Och jag menar, jag tänker på den här outbildade juristen som vi hade, den här toppjuristen som då har ljugit om att han är jurist. IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic. Så han är inte ens jurist och ändå skriver om toppjurist. Mm. Och om vi säger att du är toppjurist utan att vara jurist och någon får reda på det eller någon vet om det, någon sätter dig i den positionen, Löfven eller Wallenberg eller någon annan liksom, då har man ju hållhakar. Hur ska man kunna berätta för omvärlden att du inte är jurist? Det är ingen som kommer tro på det ens. Nej, men den där toppjuristen, han är inte ens jurist. Folk bara, Va? Jo, alltså han är toppjurist. Alltså han är alltså jurist på IF Metall. Nej, han är inte ens jurist. Alltså verkligheten nu för tiden, den är så surrealistisk att man tror inte ens på verkligheten. Nej, han är jurist. Nej, han är inte jurist. Hur ska man ens kunna få folk att tro på verkligheten när den är så orealistisk? Alltså det här är... Är ni med på vad jag menar? Verkligheten i House of Cards. Det är som värsta filmen. Och när man beskriver verkligheten så förstår inte folk att det är verkligheten. Man tror inte ens på verkligheten. Vi har hamnat i en väldigt svår sits. Tänk vilken svår sits. Att vi beskriver verkligheten. Och folk kan inte ens tro på verkligheten. Ja, det är inte klokt alltså. Och sen har vi då, jag skulle faktiskt vilja göra en intervju med Lara Logan. Jag tycker hon, jag retweetade, jag sökte på hennes sida igår på X. Och jag hittade säkert 6-7 tweets som hon har gjort om Ericsson. Och här skriver hon då, det här är 6 juli 2023. Time to switch to Starlink and take the power of data away from a company like Ericsson. In addition to storing the world's data, Ericsson also stores child pornography in over 150 countries. Så hon säger att det är alltså läge att vi flyttar över till Starlink, för att Ericsson förvarar inte bara världens data utan barnpornografi i över 150 länder. Men det är nog det som är problemet, hörni. Problemet är att det är svårt att få människor att förstå verkligheten. Ja, det är ingen... Och det blir ju inte lättare av alla dessa som förlöjligar oss och är så yviga och extrema och försöker få oss att framstå som oseriösa. De gör det ju inte lättare för oss att försöka beskriva en verklighet. Ja, vi får sätta på oss en foliehatt hela bunten då. Men då får alla vara foliehattar helt enkelt i så fall. För verkligheten är ju vad den är. Men alltså, pedofils lärare slipper brott för att han kanske inte får ett nytt jobb som lärare. Ja, men vad bra. Då är vi hemma. Och det här tyckte jag var lite coolt i USA. Det är kongresskvinnan Anna Paulina Luna som har presenterat ett lagförslag som tvingar kongressmedlemmar att åka till Ukraina och slåss i frontlinjen om de röstar för de här 60 miljarderna US-dollar till Ukraina. Det här tycker jag är helt rätt. Om man då stöttar det här förslaget med att skicka mer pengar och vapen till Ukraina, då får man strida också. Helt klart. Så alla de som är för, det är bara att ställa upp sig. Line up bara. Och sen bara åka till frontlinjen. Det finns inget annat alltså. Är man en krigshetsare så är det... Om man vill ha krig så varsågod. Varsågod. Absolut. Ja. Ska vi se, vad har jag mer här? Det är så mycket som händer. Och sen hittade ju Cozy Pepper någonting väldigt intressant. Det här är väldigt intressant faktiskt. Det här är en decode också. Och det är ju så att Joe Biden nu, han förväxlar ju alla möjliga och han säger fel namn och han nämner döda personer och så. Och det finns inga misstag i det här. Det är svårt att tro det, men han är fullt kontrollerad. Det är en skådespelare som spelar rollen Joe Biden. Och det finns en tanke med allting vi ser. Ingenting är random, utan allting har en mening. Och här har vi då Joe Biden som förväxlar Angela Merkel. Vad säger Q om Angela Merkel? Who is Angela Hitler? Och då står det så här. USAs president Joe Biden förväxlade döda EU-toppar 2 gånger samma vecka och från samma historia. Sådana misstag kan hända vem som helst, säger Karine Jean-Pierre, Vita husets talesperson. Ja, men det är självklart. Det var ju hon som också sa att Joe Biden, han är så otroligt effektiv så att han jobbar en timme och sen har han jobbat mycket mer än vad folk har gjort på en hel dag. USAs president Joe Biden 81 höll tal i New York under gårdagskvällen, rapporterar Reuters. Under talet refererar han till ett möte med Helmut Kohl från G20-mötet 2021. Men den tidigare tyske förbundskanslern dog 2017. Han menar istället Angela Merkel. Och då är det här post 928. Och då står det så här. Angela Dorothea Kastner, daughter of a pastor, dotter till en pastor. Name of the father, vad heter pappan? Historien, pappans historia. History of father. Hitler youth member. Haircut today versus then. Symbolisk, alltså frisyr då och nu, symbolik. US intelligence post was controlled by who? The mission. Who is Angela Hitler? Relationship to Adolf. How were children named in Germany during this period? First or middle, family three. Anna, Maria, Alois, examples. Risk of conspiracy label. The deeper we go. Truth will shock the world. Q. Och det här bekräftar ju då det vi har grävt fram, att Angela Merkel är då dotter eller släkt med Hitler. Och risk för konspiration. Alltså att få stämpeln som konspirationsteoretiker ju djupare vi går. Sanningen kommer chocka världen. Och det är ju det som har varit lite temat idag. Att sanningen är ju så... Ja, den är så otrolig. Ja, faktiskt. Sanningen är helt otrolig. Mm. Sen i och med att vi inte riktigt har... vissa svenskar får man inte göra... Man får inte göra parodi på saker och ting. Det är inte kul. Och då tänker jag att hur står man ens ut med Trump? Om du är vaken i det här läget och du ser hur Trump... Han gör ju alltså... reklamfilm med Joe Biden som ramlar och allting. Och det är verkligen på bekostnad av honom. Och nu hade han gjort en film, såg jag, med Nikki Haley. För då hade hon ju haft en kyckling där, att alltså, Trump var en chicken, han var så feg så han ville inte debattera henne. Och då gjorde Trump en reklamfilm och sa det att alltså, varför skulle jag lägga tid på det? Jag vann där, jag vann där, jag vann där. Så att det är inte ens lönt att debattera dig. Och ja, jag får se om jag spelar upp det imorgon. Men det där var lite kul i alla fall. Så det här är ju ett retoriskt grepp som har använts i det här folkbildningsprojektet. Och jag tror nu faktiskt att jag förstår anledningen, bakgrunden till det. Och bakgrunden är den här woke-indoktrineringen som vi alla har blivit utsatta för. Där vi ska vara så kärleksfulla och vi får... Alltså allting är... fasad, allting är falskt. Men det är så lättkränkt så att vi kan inte ens skoja om saker och ting. Och vi har ingen självdistans, för att om vi hade haft det så hade vi kunnat ha distans till andra. Och jag tror faktiskt att det är kanske mer ett kvinnligt problem än manligt. Så att ni män, fortsätt vara ta saker med en klackspark. Fortsätt ha humor och fortsätt era skämt. Vi måste liksom marinera det här nu så att vi kan släppa det här. Släppa den här lättkränktheten. Och där tror jag att männen kommer att spela en väldigt viktig roll i det här. Att vi faktiskt måste kunna ta saker och ting lite mindre seriöst. Alltså, när vi går till oss själva då. Ja, sen jag pratade med Marit igår. Jag var så klantig så jag nöp mig själv när jag skulle sätta på kopplet. Jätteklantigt. Och då kan jag bjuda på det liksom. Och om man tänker hela vår humor. Ni vet, sällskapsresan. Inte den fänden. Då kastar hon i hela gitarren. Och så skulle hon kasta i ankaret. Och kastade hon i det och så var det inte ens något rep i den. Hon bara kastade i den. Så att hela vår humor. Tänk dig på nyår. Han som hela tiden åker över det här tigerhuvudet. Så pang i bygget. Någon är klantig, du vet. Så den som aldrig någonsin har skrattat på någon annans bekostnad. Den får kasta den första stenen. Och ja. Vi får väl fundera lite på hur vi vill ha det. Hur vi vill ha vårt samhälle. Men som sagt, vi måste, för att kunna avprogrammera oss så måste vi verkligen gå over the target. Vi måste verkligen slå över målet för att få en reaktion idag. Så att jag tycker det är bra. Det är bra att vi kan prata om det här. Och det är bra också att vi kan prata om humor och korruption och allting. Jag tror inte vi har någon riktig... Vi har inte riktigt funderat på det. För vi har trott, vi har varit invaggade i att vi har inte de problemen i det här landet. Vi är en humanitär stormakt helt enkelt. Och vi håller inte på så. Vi är reko, vi är ordentliga. Vi är snälla och vi är humanitära. Vi är stora. Vi är stort, ett stort folk. Vi är stora som folk. Mm. Tack så mycket för idag, hörni. Tack att ni gillar och kommenterar och stöttar den här kanalen. Och nu avslutar vi med den här. Det här är en liten parodi på Joe Biden. Och det är från Hot Shot. Så att jag tycker i alla fall att det här är kul. Och vi måste kunna skratta lite. Det blir för tungt med all den här informationen som bara öser över oss kring hur lurade vi har blivit. Det är ganska tuff. Det är brutala sanningar och det är jobbiga insikter som vi hela tiden... Så att vi behöver varandra och vi behöver kärlek och vi behöver skratta lite också. Ha det riktigt gott nu allihopa, så ses vi igen imorgon klockan 12.
No problem. I slipped in the crab. Who put that crab there?
Crab? I didn't see any crab.
Don't tell me. There were two crabs. They work in pairs.
Despite this current crisis, the president is putting on his best political face. Benson's 20-point lead in the poll 6 months ago has plummeted since the hostage crisis began. The CNN Victoria's Secret catalog poll now has the president and Edwards running neck and neck. This afternoon, Benson made a brief stop in Fergus Falls, Virginia, for the groundbreaking of his presidential library.
Sabotage. My God, man, what does it mean?
We have to tighten security, sir. Find out who's behind it.
No, no, no. The word, sabotage. What does it mean? Gotcha! Listening at the door, huh? Well, Aldous, looks like we've got our saboteur.
That's your wife, sir.
Huh? Yeah, so it is.
If Edwards gets wind of this, he'll use it against you in the campaign. He'll try to prove that you're incompetent.
I can prove that as well as he can.
President Benson, where is your first lady?
My first lady? Hell, I don't know. I've had a lot of women. Lost my flower at the tender age of 15. I can't keep track of all of them.
Prime Minister Tojo, Senator Edwards, my fellow Americans, and our millions of illegal aliens. It seems like only yesterday I was strafing so many of your homes. Here I am today begging you not to make such good cars.
President Benson.
No, you're not. Seen him on television. He's an older man, about my height. We're keeping this one on the QT. We're calling it secret mission to go in and get Walters and our boys back.
How is the speech coming, sir?
Huh? Oh, I practiced my A's. Does this look like an A to you?
Yes, sir.
All right. Every time I give an order, things get screwed up. Plan a reception, they bring the wrong hors d'oeuvres. Point an ambassador, the next thing you know, he leaves the country. Where's the target area?
It's Minnesota, sir.
Oh, damn it, man, that's the genius of my plan. We don't have to traipse all over the world to fight. We can do it right here at home, get us some good fishing while we're at it.
Sir, the enemy is over there.
Then we'll fly them over here. They can bring their relatives. We'll teach them to ice skate. Do I have to think of everything? But a word of advice. Don't go around calling yourself the president. I wouldn't do that, and I don't think you should either. It just doesn't hold water.